Ja, nåd och frid hälsar jag var och en som är med den här morgonen och lyssnar. Vi ska slå upp vår bibel och vi ska läsa ett sammanhang som på ett särskilt sätt har blivit levande under ett antal år för min egen del. Det är faktiskt så att vi läste medan jag bodde i Stockholm och umgicks där i församlingen, att vi läste det här bibelsammanhanget som jag nu tänker läsa i praktiskt taget var och varannat möte, i alla fall först och främst bönemötena och sedan även andra möten, dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. Och jag tror att jag höll på så i 2 års tid. Cirka 2 år i alla fall. Och jag förstår nu efteråt varför anden ledde mig till att på ett särskilt sätt uppmärksamma det här bibelordet. Och det är i Kolosserbrevet. Och det står då ett sammanhang i första kapitlet. Det är ju Paulus som har skrivit det här brevet och han blev väldigt uppmuntrad utav Epafras som hade arbetat fram en god frukt i Kolosse. Evangelium hade börjat taget gestalt och där fanns då en gemenskap, en församling som hade kommit till genom att Epafras hade förkunnat evangelium. Och då ska jag börja läsa där ifrån 3:e versen. I alltså första kapitlet i Kolosserbrevet. Vi tackar Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, alltid för eder i våra böner. Ty vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek som vi har med till alla de heliga. Vi tackar honom för det hopp skull som är förvarat åt eder i himmelen. Om detta hopp har vi redan förut fått höra genom sanningens ord i det evangelium som har kommit till eder, lika som det är att finna överallt i världen och där bär frukt och växer till, på samma sätt som det har gjort bland eder, allt ifrån den dag då vi hörde det och lär den i sanning känna Guds nåd. Och det var ju en sådan undervisning i mottagen av Epafras, vår älskade medtjänare, som i vårt ställe är eder, en trogen Kristi tjänare. Det är också han som för oss har omtalat eder kärlek i anden. Sen fortsätter Paulus så här. Allt ifrån den dag då vi fick höra härom har vi därför av vår sida icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att ni må bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja i all slags andlig vishet och andligt förstånd. Så skulle ni kunna föra en vandel som är värd Herren, honom i allt behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt skall ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni skall med glädje tacka Fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som det heliga hava i ljuset. Det han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Det som särskilt blev dyrbart för mig, det var vad vi läste här nu i 9:e versen. Där det står att efter den rapport de fick mottaga av vad som hade skett i Kolosse, så tackade Gud för Där tackade Paulus Gud för det arbete som hade begynt. Men så kommer han här att påpeka någonting som var väldigt väsentligt. Och det var ju det att detta arbete skulle få en fortsättning. Vad som vidare skulle ske med denna församling. Och därför så skriver han så här då, Paulus: allt ifrån den dag då vi fick höra härom, hava vi därför å vår sida icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att ni må bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja i all slags andlig vishet och andligt förstånd. Därefter skulle då en underbar frukt kunna bli synligt bland de troende kolosser, att de kunde föra en vandel som är värdig Herren honom i allt i behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Ett antal bibelställen säger ju oss att hur dyrbart, och Paulus han understryker detta i flera av sina brev, kunskapen om Guds vilja, att bli uppfylld av den, att få lära känna vad som är Guds vilja och helt enkelt att få lära känna Jesus. Det här är en stor hemlighet, just detta att lära känna Jesus, och att vi behöver kunskap om Jesus. Lära känna honom på ett sådant sätt att han får ta gestalt i oss. Vi får kunskap om Jesu tillvägagångssätt med oss till exempel. Det är ju väldigt viktigt att man kan säga att en troende behöver uppleva två kriser i sitt liv. Det börjar ju först med att uppleva en pånyttfödelse efter att man har upplevt en omvändelse och en sinnesändring i sitt liv och tagit emot Guds ord till pånyttfödelse. Och det innebär en kris. Det innebär en väldig kris att gå över från dödens makt till livet. Från Satans makt upp till Gud. Som det står i Apostlagärningarna. Att Paulus förkunnade evangelium för att människor skulle föras ifrån Satans makt upp till Gud. Vi vet ju att i denna världen så finns det bara två kategorier av människor. Och det är djävulens barn och det är Guds barn. Däremellan finns ingenting annat. Antingen är man Guds barn eller är man djävulens barn. Men det är då nödvändigt att uppleva en kris i sitt liv. Den kan te sig på olika sätt. Det kan vara väldigt omvälvande för en del. Men alltid är det frågan om att man blir havande med Guds ord och upplever just att Guds ord åstadkommer både vånda och födslovånda. Nytt liv ska födas. Och detta är ett underbart under. Och det måste ju var och en uppleva som ska få del i Guds rike. Uppleva Guds rike på ett sådant sätt att det leder till en pånyttfödelse, ett nytt liv. Men vad jag är särskilt med hjälp av det här ordet i Kolosserbrevet, det är att också då vad som därefter skedde, att man hade tagit emot evangelium i Kolosse, uppleva en fortsättning utav det verk som Gud begynte i, begynner i en människas liv. Det handlar ju om att det är ett liv som vi äger som människa. Huruvida det ska levas fortsättningsvis efter att upplevt nya födelsen. Och det är här som Paulus särskilt då vill uppmärksamma i det här sammanhanget i Kolosserbrevet 1. Att få lära känna Guds vilja, att bli uppfylld till och med. Ja, Paulus, han ansåg det så viktigt här att han upphörde inte att bedja för dem i Kolosse och bönfalla om att de skulle bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i all slags andlig vishet och andligt förstånd. Efter att man har upplevt att man har fått del av det eviga livet, så är ju den underbara planen Gud har för var och en att det ska bli ett fruktbärande liv. Vårt liv ska, alltså Guds nåd och frälsning ska få bära frukt. Och därtill behöver vi veta vad som är Guds vilja med våra liv. Inte bara vid vissa vägskäl där vi ska välja om Guds vilja ska ske eller om det är människors vilja, vår egen vilja ska styra. Utan det handlar om att låta Guds vilja få ske. Och då här är det väldigt viktigt att det här blir en vandring för oss. Inte att göra det här till en upplevelse vid vissa tillfällen. När man kanske ska välja livskamrat eller när man ska välja vad man ska försörja sig med eller andra ting. Utan här är det frågan om att det gudomliga livet ska uppenbaras på sådan, ska få uppenbaras på sådant sätt att det handlar om en död över vårt liv, vårt självliv. Vad vi väljer, vad vi tycker är bra och inte bra. Som är helt oväsentligt. Här är det frågan om vad Gud får del i våra planer. Att det handlar om faktiskt. Jesus undervisar ju på ett väldigt enkelt sätt att om inte vetekornet faller i jorden och dör, att då ligger det där som ett ensamt korn och bär ingen frukt. Vi bär frukt genom att vi upplever detta nya livet verkar död över vårt självliv, vår egen liv. Och det är ju så att det blir aldrig någon uppenbarelse av Guds eld om det inte först blir ett offer. Ett offer måste först läggas på Guds altare för att sedan uppleva Guds eld. Att det är denna Guds eld som är det som skapar möjligheter för oss att leva Gud till behag. Eller som vi läste här, vi kan föra en vandel som är värdig Herren honom i allt vi har. Att mista, det är att verkligen finna. Jag vill lägga det på minnet här, du som lyssnar den här morgonen. Att mista, det är att finna. Ja, den som hatar sitt liv till och med, säger Jesus, i den här världen ska verkligen uppleva det verkliga livet. Och ska få evigt liv som ett slutresultat av vår vandring, evigt liv. Gud kommer ibland till sitt folk. Jag vill att Gertrud ska läsa till exempel här hur Gud kan förändra situationer både för den enskild och som ett Guds folk. Och då ska jag be att hon läser från Jesaja 41. Ja, från 13 versen där. Det är vers 20.
Ja, där står det: ty jag är Herren din Gud, som håller dig vid din högra hand och som säger till dig: frukta icke, jag hjälper dig. Så frukta nu icke, du mask Jakob, du Israels lilla hop. Jag hjälper dig, säger Herren, din förlossare. Din förlossare är Israels helige. Se, jag gör dig till en tröskvagn, ny och med skarpa taggar, så att du ska söndertröska berg och krossa dem till stoft och göra höjder lika agnar. Du ska kasta dem med kastskovel och vinden ska föra dem bort och stormen förskingra dem, men du själv ska fröjda dig i Herren och berömma dig av Israels helige. De betryckta och fattiga söka förgäves efter vatten, deras tunga försmäktar av törst, men jag, Herren, skall bönhöra dem. Jag, Israels Gud, skall icke övergiva dem. Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag skall göra öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Och jag skall låta cedrar och akasieträd växa upp i öknen jämte myrten och olivträd, och skall på hedmarken plantera cypress tillsammans med alm och buxbom, för att man ska både se och veta och akta på och förstå att Herrens hand har gjort detta, att Israels helige har skapat det.
Ja. Man kan säga så här. Och vi då läser vad Jesaja frambär för budskap. Så förstår vi det att den som ska uppleva att bli en tröskvagn eller trösksläde, som det också står i nyare översättning, då måste man först uppleva masktillståndet. Nu säger Jesaja att frukta icke du mask Jakob. Det här är ett tillstånd som är nödvändigt att uppleva för att Gud ska göra oss till en tröskvagn, där man längre aldrig litar på sin egen möjlighet, utan vår möjlighet kan liknas vid en mask. Då handlar det om ett överlåtande innan detta ska ske, att man upplever först att som en mask, att vara en mask. Då förtröstar man aldrig längre på sin egen förmåga. Aldrig vad man själv ska kunna åstadkomma, utan det blev uppenbarat att det endast är genom den heliga andes liv, uppståndelseliv, som kan åstadkomma en förändring, en frukt. För i det här sammanhanget så står det om vad Gud gör när man har blivit en tröskvagn. Då träder Guds allmakt in, precis som Jesus förklarade för lärjungarna att ni ska gå ut att förkunna evangelium, för mig är given all makt i himlen och på jorden. För den skull ska ni gå ut. Och då bär man en riklig frukt, som vi läste om här. Jag ska låta strömmar rinna upp i höjderna och källor i dalarna. Tänk att det kristna livet kan bli som ett källsprång. Inte vid speciella tillfällen, utan ett kontinuerligt liv tillsammans med den uppståndne frälsaren. Vad det hela handlar om från den pånyttfödda människans sida. Det är att överlämna sitt liv i Guds händer. Och det här med överlåtelse, det är ju ofta vi återkommer då det handlar om vårt Guds liv. Att det ska ske ett överlämnande från vår sida. Som Gud aldrig tvingar sig på, utan han vädjar. Precis som det står i Ordspråksboken: ge mig min son ditt hjärta, låt mina vägar behaga dig. Låt mina vägar behaga dig. För det finns mycket större möjligheter, som man brukar säga som ett ordspråk, att Gud förmår att göra långt mer av det som ingenting är än det som någonting är. Och det som någonting är, det måste undanröjas. Och det är det ju den helige ande som verkar fram död men också liv. Död och liv. Det är porten in till Guds underbara värld. Där vi blir föremål för hur Gud verkar fram både vilja och gärning i våra liv. Det går inte att stänga in sig i att resonera på det viset. Ja, det är en sån svår tid och allting är omöjligt idag. Men det är så här att vi måste först uppleva omöjligheterna innan vi kan uppleva möjligheterna. Våra omöjligheter, det är Guds möjligheter. Ja, vägen in i Guds rika värld, den går igenom döden. Det är döden som är lösningen för hela Guds frälsning från början till slut. Guds lösning är döden, och det gäller alla områden. Vi är död från Adams släkte. Vi är döda från lagen. Vi är döda för världen. Men framförallt är vi döda från egen livet. Det är det som bor i hjärtat som Gud ska ta hand om. För att han ska göra oss till Guds människor. Den här överlåtelsen, den är det som Gud har överlämnat till våra händer. Vill vi? Jesus sa ju så här: om någon vill följa med mig, om någon vill göra Guds vilja, då ska han förstå att denna lära är ifrån Gud och inte från mig. Så sa Jesus. Det som skapar ett underverk i en människas liv, det är ju naturligtvis om offret är givet, så utför elden sitt verk. Elden som förtär, förbränner, men också gör vårt liv till en vällukt för Gud. Jag kan aldrig upphöra att tänka på en titel på en bok. Och jag ofta citerar det här av Stig Abrahamsson. Förkunnare. Var förkunnare då i Helgelseförbundet. Han satte en titel som jag ofta återvänt och tänkt på: vad innebär den egentligen? Titeln lyder ju så här: pingsten är svaret. Och det var så lärjungarna upplevde att när pingstupplevelsen var en verklighet, ja, då var allting möjligt. Och då kunde man utropa, det är också som Paulus säger: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. När Gud träder till, då sprängs alla mänskliga begränsningar. och man kommer ut i en värld av oändlighet. Och där man får uppleva vad som är Guds vilja. Att inte bara välja vid vissa tillfällen utan man vandrar i Guds vilja. Det vill säga att den heliga ande har tagit över. Att uppleva andens ledning i sitt liv är det underbaraste vi kan uppleva här på vår vandring. Andens ledning. Hela apostlagärningarna, det ligger till grund just för att det var anden som verkade genom apostlarna. De var hela tiden beroende av vad den heliga ande ledde dem till. Vad de skulle göra, vad de skulle säga. Ja, vi får sluta där för den här gången. Men allt det här ligger i vår hand. Ett överlämnande av våra liv. Så kan Gud göra någonting långt utöver vad vi kan tänka eller bedja om. I Jesu namn. Amen.